God morgon allesammans och välkomna till möte. Vi ska fortsätta vår expedition i Efesierbrevets fjärde kapitel. För er som har varit med här så kan jag nämna också att om ni missar till exempel onsdagsmötena så finns möjligheten att lyssna på det på internet så att ni får så att säga med hela hela boken. Men vi har avslutat de tre första kapitlerna och som vi sa tidigare så är inte bara Efesierbrevet men många andra epistlar också i Nya Testamentet, de är byggda på det sättet att den första halvan av dem eller den första delen av dem är på något sätt doktrinär. Det bygger upp en läromässig grund. Och sedan är den andra halvan eller den resterande delen praktisk tillämpning av det här. Eller praktisk helgelse. Och Efesierbrevet är ett klassiskt exempel på det. Tre kapitel som talar om den troendes ställning i Kristus. Och från och med nu, från och med kapitel 4, så börjar han här att tala om hur denna lära ska tillämpas praktiskt. Så låt oss bara be. Herre, vi ber att du vill signa dessa tankar för våra hjärtan denna morgon. Smör din tjänare att förkunna ordet. Öppna våra öron att höra, våra hjärtan att ta emot, våra andliga ögon att se de sanningar som du har uppenbarat. Och om det inte vore för din heliga ande Jesus som vi är totalt beroende av, så skulle vi inte förstå någonting av ordet. Så vi ber Jesus att du andas på oss denna morgon. Du talar till oss, du bygger upp oss, du ger oss en förståelse av Efesierbrevets fjärde kapitel och de sex första verserna där. Vi ber i ditt namn, amen. Jag läser dem först här, kapitel 4 från Efesierbrevet, vers 1 ända fram till den sjätte versen. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och det här ordet här, därför, jag uppmanar er därför, det syftar på någonting. Det syftar alltså tillbaks på vad han tidigare har undervisat om i Efesierbrevet. Och det är precis den här brytpunkten som vi nu är vid. Hur han går från, på ett sätt, jag gillar inte att använda det ordet teoretiska till det praktiska, för att det teoretiska är också praktiskt. Men han menar att utan den här grunden om vilka vi är i Kristus, vad han har gjort oss till, vad frälsningen innebär, utan den förståelsen så skulle vi inte egentligen kunna leva ett praktiskt heligt liv. Ni vet hur många människor försöker att leva upp till någonting. Liksom, vi ska göra rätt nu liksom så här. Men man har ingen doktrinär grund. Man vet inte. Liksom. Det är bara någon som säger, gör inte. Okej, jag kan göra det i min egen kraft en tid. Men jag kommer att tröttna. Jag behöver veta varför. Många gånger så gör vi saker och vi vet inte riktigt varför. Man bara ska göra så. Men han har verkligen undervisat oss noggrant här om den fantastiska ställning som den kristne har sittande långt där ovan tillsammans med Kristus. Och på grund av detta, därför, säger han, uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse. Vi kommer tillbaka till om ett ögonblick. Men var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var eviga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades i ett hopp, det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Han som är över alla och genom alla och i alla. Vilka fantastiska verser. Och tidigare här så såg vi i slutet av kapitel 3 hur Paulus bad en bön. Och det är nästan så att man kan känna hur han suckar. Han säger, jag har undervisat er allt det här nu. Det är sådana fantastiska sanningar som nu har blivit uppenbarade för mig och till er genom Guds ande. Att jag vet inte hur jag ska hantera det. Så han säger, nu ber jag att Gud får visa er allt vad ni behöver veta om det här. Och det var vad han talade om tidigare. Och nu så börjar han tala om vikten av denna uppenbarelse om att hedningarna är lika delaktiga som judarna i Guds löften, i Guds frälsningsplan, i allting. Det finns ingen åtskillnad. Han börjar tala om detta nu, att detta uppenbarade mysterium, vikten av detta, gör att de troende kan göra vad då? Två saker. Vandra värdigt denna kallelse. Och också behålla en enhet som har blivit given till dem av anden. Och vad är det då som Efesierbrevet 4:1-6 specifikt uppenbarar om den här praktiska, det här praktiska livet som är baserat på den här sanningen om vår ställning i Kristus? Vi ska titta på två saker. Och det första, det hittar vi i de två första verserna. Där uppmuntrar han de kristna att vandra i den här fantastiska kallelsen. Och det är intressant att se att det här ordet för att leva värdigt den kallelse vi har, det är ett grekiskt ord som har att göra med, eller vi egentligen får vårat ord axel ifrån, alltså en axel som finns på en bil eller någonting som gör att det finns en balans. Och det är intressant, han säger här att ni behöver ha en balans i era liv. Från det att ni förstår den himmelska kallelsen till att ni kan leva och praktisera det här livet. Så han säger, vandra värdigt den. Vandra på ett sådant sätt att den här höga sanningen om vilka ni har blivit i Kristus också blir synligt i det dagliga livet. Och ordet för värdig här, det betyder lämplig eller passande. Och det här är en fråga som har diskuterats under alla år bland kristna och gör än idag. Vad är rätt och vad är fel när vi som kristna lever liksom, för en del människor säger, okej, det är okej och det är inte okej, och vi har olika idéer om det, och vissa av de här sakerna är kanske kulturella och personliga och så vidare. Men han säger här, vandra värdigt. Det handlar inte om en lista med grejer som någon ger till oss och säger, gör nu det här och undvik nu det här. Utan han säger, vandra värdigt, att låt den helige ande tala till er. Om ni har förstått att ni är upphöjda med Kristus i det himmelska, om det är er ställning, kan då inte den helige ande undervisa oss här nere vilka platser som är rätt att vara på och inte vara på, vilka saker som är rätt att göra och inte göra och så vidare. Vandra värdigt den här kallelsen och vandra på ett lämpligt sätt, ett passande sätt. Och jag tänkte på det här med kallelsen. Vad är en kallelse? Ni vet liksom hur man många gånger förknippar det där med att pastorn har en kallelse och missionären har en kallelse och vissa människor har en kallelse, liksom något alldeles speciellt. Gud har liksom tagit dem ur den här vanliga världen och satt in dem i något speciellt andligt sammanhang. Det är liksom två kategorier. De som har en kallelse och de som inte har en kallelse får släpa sig runt i den här världen. Men faktum är att varje kristen har en kallelse. Och den kallelsen är, finner vi i första Korinthierbrevet 1:9, och det står att vi är kallade till gemenskap med honom. Det är vår kallelse. Det är inte en geografisk plats, även då Gud absolut kan leda oss dit. Det är inte en speciell yrke eller ämbete, även då Gud kan naturligtvis leda oss på det sättet. Men i första hand är vi kallade till att ha gemenskap med honom. Är inte det fantastiskt? Och jag tänker på det många gånger. Alla jobbar, antingen är vi anställda eller så är vi chefer, eller vad det kan vara, eller en kombination av båda två. Men ibland så tänker man sådär liksom, bara man får sin order och man gör sin grej och man grymtar lite sådär liksom, man är inte så glad över det. Men jag tänkte på det liksom, att vad vi vill göra, det är att vi vill lära känna personens hjärta. Och Gud säger att jag skickar inte er någonstans, in i något sammanhang, utan att ni först har lärt känna mitt hjärta. Det är det som jag bjuder in er till att göra. Det är intressant att se att just ordet för kallelse här betyder egentligen det grekiska ordet inbjudan. Vi har en inbjudan av Gud att umgås med honom. Att umgås med Kristi kropp. Att umgås med församlingen. Att umgås med dem som tror på honom. Och ha gemenskap runt de här vittnesbörden som vi har i våra liv. Hur Gud har förändrat oss. Hur Gud har gripit in. Att ha gemenskap med varandra om alla de löften som Gud har gett oss. Både individuellt och gemensamt. Det är vår kallelse. Och i första Thessalonikerbrevet 5:24 så står det att Gud är trofast. Han ska göra det. Punkt. Jag tycker det är underbart. Han är trofast. Han som har kallat oss, han ska göra det. Gud har inte liksom bara lockat oss ut på isen så att vi ramlade i vaken och sen så här, ja, det var det jag trodde liksom. Va? Var du så dum så att du gick på den och bara ramlade rakt genom isen? Gud lockar oss inte in i något eller ut till något som bara för att sen överge oss. Men han vill vara med oss. Vet ni att ordet för kallelse i grekiskan är parakaleo. Det är ganska enkelt. Para, där får vi vårt ord parallell från. Och kaleo, där får vi vårt ord kallelse ifrån. Så vad är våran kallelse? Parakaleo, det är någonting som ständigt och jämt går jämsides med oss. Jag kan inte fly från min kallelse. Eller rättare sagt, jag kan fly från min kallelse. Men kallelsen är med mig hela tiden. Gud uppmanar och uppmuntrar mig hela tiden att komma till honom och dela gemenskapen. Och säger, lär känna mig. Lär känna min karaktär och min natur. Det är det som jag har bjudit in dig till. Visst älskar vi inbjudningar. Liksom. Vi får ett kort i eller får man inte nu för tiden. Jag skickade några inbjudningar här till det här efterfölja seminariet. Och någon sa, jätteroligt att få post. Liksom, det är ingen som har fått post de senaste 10 åren. Därför att allting går elektroniskt. Och så, vad roligt. De har en del av det nästan med sådana inbjudan. Så. men jag tänkte bara på hur viktigt det är. Att tänka på att hans kallelse är en inbjudan. Till att ha gemenskap med honom. Och han överger oss inte. Hans kallelse är med oss ständigt och jämt. Och det är det vi strider med många gånger. Liksom. Gud, låt mig vara i fred nu. Jag har gjort mitt liksom, för den här veckan. Jag var ju i kyrkan i söndags. Det är tisdag idag. Liksom, lämna mig i fred. Gud säger, men du har inte riktigt fattat det här. Som Matt delade i torsdagskväll. Liksom. Han sa, Gud det är inte nöjd med att vi gör några saker i våra liv, går i kyrkan på söndagen, ger lite pengar i kollekten, gör upp med några gamla dåliga vänner och har några nya lite bättre vänner. Okej, Gud, hur mycket ska jag göra för att du ska lämna mig i fred? Men Gud säger, jag vill ha allt av dig. Allt. Tycker du har fått nog? Liksom vi hela tiden tänker så här i våra hjärtan och resonerar. Liksom, hur kan man komma undan Gud? Men liksom, det finns inte ett område som Gud säger, det där kan du ha för dig själv. Han är intresserad av allt. Han är verkligen personligen intresserad av varje område i vårt liv. Och därför så säger han här att han uppmanar dem. Han som är en fånge i Herren. Han ser sig själv som en fånge i positiv bemärkelse. Att Guds kärlek, står det i andra Korinthierbrevet 5:16, tvingar oss. Är det inte underbart? Vi gillar inte att bli tvingade, eller hur? Vi gillar inte att bli tvingade att äta upp den kalla gröten, till exempel. Jag vet inte om någon har fått uppleva det. Jag har inte jag heller fått, men jag har hört talas om dem som har fått det. Och de har fått traumatiska men för hela livet för att de har blivit tvingade att äta kall gröt. Men, men i vilket fall så tänkte jag bara på vilken otrolig, underbar synsätt att se sig själv som en fånge, men inte i negativ bemärkelse. Det är Kristi kärlek som tvingar oss. Fantastiskt. Då är det helt plötsligt något underbart att vara tvingad. Och han säger, jag som är fånge, jag uppmanar er att leva värdigt, leva balanserat i bemärkelsen att er ställning i Kristus blir praktiskt synlig i livet. Och den kallelse ni har fått, parakaleo, Guds ständiga inbjudan som går parallellt med oss hela livet. Från den dag vi tog emot Herren Jesus Kristus som vår personliga frälsare, så finns den där. Och han drar oss. Och han uppmanar oss. Han säger, kom till festen. Kom till festen. Jag menar, hur tänker vi egentligen om evangelisation? Men är det inte så egentligen att evangelisation är att vi går ut och bjuder in till festen? Gud har förberett den himmelska banketten. Och en dag så slås dörrarna upp. Och det är den vi bjuder in till. Så säg, liksom, varför skulle jag vara kristen och gå i kyrkan och ha tråkigt? Ja, men tänk att få vara med Gud i all evighet. I hans närvaro. Lära känna hans fantastiska karaktär och natur. Som kommer att ta hela evigheten att förstå. Vi kommer ändå inte att kunna. Det kommer inte att vara, nu har jag varit nu 2,5 miljarder år med Herren. Och nu känns det som att jag har fått nog. Måste jag liksom vara där framför tronen hela dagarna. Och tillbe. Och, men ja, det är så jobbigt. Det kommer, varje dag så kommer vi att vara extremt exalterade. Därför att varje gång vi är där, jag vet inte, det finns inga dagar, det finns inga nätter, det finns ingen sol, det finns ingen måne, det finns inga sådana saker där. Vi är i ett ständigt ljus, hans närvaro. Men vi kommer aldrig att säga den här, nu vet jag hur det ligger till. Nu känner jag Gud, utan och innan. Så nu kan jag gå och titta på tv en stund. Men det kommer inte att vara så. Hans karaktär och natur tar evigheten att upptäcka. Hans kallelse varar för evigt, även i evigheten. Jag skulle vilja säga att den har sin uppfyllelse eller fullkomnan just i evigheten. Just det, vers 2. Så säger han här att var ödmjuka och milda på allt sätt. Och visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Det är vi ju bra på. Att visa tålamod och ha fördrag med varandra. Visst. Men han säger, gör det. Och jag vet, jag tror att det är inte det att vi producerar. Idag ska jag vara jätteödmjuk. Jag ska vara så kärleksfull. Jag ska vara så barmhärtig. Och sen ringer klockan. Jobbet börjar. Man börjar genast liksom bara... vet ni vad, vi kan inte producera de här sakerna, utan vad som vi kan göra är att ta emot det. När vi förstår vad det innebär att vara sittande med honom i det himmelska, då händer någonting. Vi blir överväldigade. Har ni någon gång varit överväldigade? Jag brukar säga att man ser ut som en fågelholk. Man liksom tappar, man tappar hakan. Vi är så överväldigade av någonting. Och det är exakt det han säger, att när ni börjar att sätta era sinnen på det som är där ovan, i Kolosserbrevet 3, 1 och 2. När ni börjar att tänka på de sakerna, umgås med mitt ord, min inbjudan att vara med mig i ordet, då kommer ni att bli så överväldigade att de här karaktärsdragen som beskrivs här, de kommer att komma naturligt. Det är ingenting vi behöver sträva efter. Vi bara dyker upp och vi bara tar emot. Och Gud gör verket i oss. Och han säger här i vers 3 till och med vers 6. Där uppmanar han de kristna att vilja leva i en enhet som redan är ett faktum. Det är intressant. En enhet som redan är ett faktum. Han säger bevara enheten. Jaha. Så det finns redan en enhet där. Ja, det gör det faktiskt. Och i vers 3 så säger han: var ivriga att bevara andens enhet, inte den mänskliga enheten, genom fridens band. Och det här är någonting som redan är gjort. Det har redan ägt rum. Ibland så träffar man på människor som strävar efter och säger att alla kyrkor, alla kristna måste vara ett, och man arrangerar konferenser liksom, och man radar upp alla olika vad heter det, sorters kristendom eller vad det nu kallas. Så man säger, åh titta här, vi är eniga. Och i vissa fall kanske man till och med tar in andra religioner och man talar liksom, det här är verkligen liksom enhet. Kompromiss är det egentligen.